Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Anette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland nummer 5 vecka 11. Och nu har sportlovet passerat i vårt län och vi har haft väldigt fint väder på alla möjliga platser. Och jag utgår från att många känner sig utvilade och glada inför de kommande veckorna fram till första veckan i april då vi har påskhelgen och påsklovet därnäst. Utgivningsdag för veckans taltidning är den 10 mars 2026. Och vi inleder med Aktuellt.
Var inte rädda. Det är inte farligt med digital läsning. Jag tycker att det fungerar jättebra.
Spotlight erbjuder nu nya prenumeranter och CD-läsare att ta del av taltidningen digitalt. Tommy Pihl är helt blind och tycker att det är betydligt enklare att läsa digitalt.
Det pågår en färdtjänstkampanj och där kommer vi att kalla till möten med riksdagsledamöter, skriva insändare, ett årsmöte den 18 april stundar. Och det ska ju göras årsberättelse och bokslut inför det naturligtvis. Vi får se om det blir någon tripp till sommaren, det är inte spikat. Och sen hösten kommer jag att innehålla teknikkurser av olika slag. Nybörjarkurser i iPhone, fördjupningskurser. Och sen jobbar vi på med vår podcast.
Spotlight har träffat Peter Kärnberg vid SRF Västernorrland och intervjuat honom kring distriktets verksamhet 2026. Följt av ett reportage.
Ja, hjärtinfarkt är ju en plötsligt påkommen hjärtskada i de allra flesta fall. Man får en plötslig syrebrist i hjärtmuskeln på grund av att man får en proppbildning i hjärtats kranskärl.
Doktor Kjell ska berätta mer om hjärtinfarkt. Nyheter i korthet. Norrtåg köper in nya tåg. Äntligen får Sundsvall en skoaffär i city. Ny tysk restaurang i före detta stekhusets lokal i Sundsvall. Funkisvecka i Örnsköldsvik vecka 12. Och mer om Paralympics i Milano och Cortina i Italien. Följt av ett boktips, breven till Vilma. Evenemangstips i Västernorrland, ett urval från länets 7 kommuner. Anslagstavla. Gruppträning med smarta telefoner med synrehabiliteringen Västernorrland. Kulturskaparna inbjuder till vernissage, konstdyk 20 mars i Örnsköldsviks folkhögskola. Referat från SRF Sundsvalls årsmöte. Syntolkad svensk biofilm Grannfejden. Dragstaden i Sundsvall 22 mars. Samling klockan 14. Filmen börjar klockan 15. Här kommer mer information om filmen. Och mer syntolkad kultur i april i Sundsvall. Sist redaktionsrutan. Och jag säger på återhörande om 2 veckor.
Aktuellt.
Spotlight taltidning i Västernorrland ingår nu i MTMs taltidningstjänst. Det innebär att vi kan erbjuda våra prenumeranter digital läsning. du som redan läser taltidningen Spotlight på CD kan göra ett teknikskifte. Kontakta redaktionen och anmäl ditt intresse 0611 845 44. Du som är ny prenumerant erbjuds att läsa taltidningen Spotlight digitalt. Du får då möjlighet att få en lånad Daisy-spelare av MTM med internetuppkoppling och support från taltidningshjälpen som har telefonnummer 020 311 211. Dit kan du också ringa om du vill veta mera om just detta med digital läsning. Nu ska ni få träffa Tommy Pihl som är helt blind och som har lämnat CD:n bakom sig och nu läser helt digitalt. Tommy Pihl, du är helt blind och du har varit taltidningsläsare i många år och läst på CD. Hur har det varit?
Ja, det har väl varit bra. Man får sina skivor, man vet vad man ska göra av dem och sen när de är klara så kastar man bort dem.
Men sen har du blivit digital läsare. Varför?
Därför att alltså jag bor själv och jag har ju upptäckt att man slipper en himla massa sortering. Istället så har man en spelare och några knappar att tänka på. Det är det hela.
Och nu är det ju klart att kommunala och regionala taltidningar kan ansöka om att vara med i MTMs taltidningstjänst. Och hur ser du på det?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju faktiskt ett erkännande från staten att man tycker att den här typen av taltidningar är viktiga. Alltså lika viktiga som dagstidningar. Och det är jättebra.
Och hur läser du idag?
Jag läser via Legimus, alltså den appen man har när man läser talböcker. Man kan få taltidningar även där.
Och i övrigt, hur kan man få taltidning via MTM?
Ja, man kan få den på e-post om man vill det. Man kan få den i samma spelare som man då får sina dagstaltidningar om man tidigare har prenumererat på sådana. Skillnaden är att från och med nu då så kan man få en sån spelare enkom för en kommun- eller regiontaltidning.
Och man kan också läsa på app?
Det kan man.
Och vad tror du det här innebär för Sveriges synskadade när det gäller då tillgängligheten framåt?
Alltså, nyheterna blir färskare. Man kan ju faktiskt vänta med att publicera taltidningen till bara någon dag, någon timme innan deadline. Tidigare var man tvungen att skicka iväg dem på CD-skiva dagar i förväg. Det är en jätteskillnad.
Vad har du att säga till alla nu som har möjlighet att gå över från CD till digital läsning i en lånad utrustning eller app från MTM?
Som jag sa innan, man slipper tänka på alla CD-skivor. Man slipper ta reda på vilken skiva som är vilken innan man hittar rätt. Det är bara att trycka på några knappar så hittar man den och alla har den möjligheten.
Och i den här spelaren till exempel så kan man ju också läsa några nummer tillbaka i tiden.
Ja, och det kan man få bestämma själv. Jag tror standarden ligger på en 10 nummer tyckte jag hörde. Jag har några färger, kanske 4-5 så. Men...
Har du något slutord, Tommy?
Var inte rädda. Det är inte farligt med digital läsning. Jag tycker att det fungerar jättebra.
Och den som träffade Tommy Pihl, det var jag, Annette Strängqvist från Spotlight, taltidningen Västernorrland. Jag har tagit kontakt med Peter Kärnberg som sitter i SRF Västernorrlands styrelse. SRF Västernorrland, ja det är ju distriktets namn och du sitter ju också med då som i styrelsen för distriktet. Vad har ni på agendan här och nu?
Det pågår ju en färdtjänstkampanj och där kommer vi att kalla till möten med riksdagsledamöter, skriva insändare, ett årsmöte den 18 april stundar. Och det ska ju göras årsberättelse och bokslut inför det naturligtvis. Vi får se om det blir någon tripp till sommaren, det är inte spikat. Och sen hösten kommer jag att innehålla teknikkurser av olika slag. Nybörjarkurser i iPhone, fördjupningskurser. Och sen jobbar vi på med vår podcast. Det är väl grunden, och sen kommer det ju alltid saker som man måste agera i snabbt också. Regionpolitiken, ja, men det är valår. Naturligtvis kommer vi att träffa partierna och diskutera både inför valet men också när det är klart. För jag tror man gör ofta det här misstaget att man måste ses innan. Ja, men det måste man. Men efteråt, när majoriteten finns, ett styre finns, det är egentligen då man kan påverka, tror jag, bättre och mer. Därför att då har vi förhoppningsvis 4 år när vi vet hur det ska se ut, vilka som styr. Och då kan man sätta in kraften på att påverka där. Och det måste vi göra på lång sikt.
Hur ser styrelsesammansättningen ut just nu?
Den ser ut som så att Kristoffer Thelin är ordförande, Mattias Winsa är vice ordförande, undertecknad Peter Kjernberg, sekreterare, ekonomisk kontaktlänk och arbetsledare, en treenighet där. Vi har också ledamöter, Anna Andersson, Claes Eskilsson och Roger Johansson.
Och så driver ni en podcast också.
Ja, men det gör vi. Med öppna ögon. Och det är ju Kristoffer Thelin och jag som gör det. Vi blandar, alltså när vi startade upp där så sa vi ska göra en lokal SRF-podd, även ta in saker från Riks. Och det gick ju rätt bra, men sen såg vi att så mycket lokalt gör vi ju inte varje månad. Vi kommer ut den första varje månad, 01:30 på natten. Lustig tid, men så har det varit. Och då har vi då blandat in, så vi har också fått diverse, både personer som har med synskaderörelsen att göra, men även andra personer, radiopersonligheter, tv-personligheter, författare i något enstaka fall, att medverka i podden. Så att jag har haft det fantastiskt. Jag har fått trippa runt, höll jag på att säga, åka runt snarare, och träffa folk. Vi har haft Jan Guillou, Thomas Bolme, Mikael Wiehe, det här är män födda på 40-talet. Vi får kontra med Titti Schultz då, född på 70-talet. Och även andra, Lasse T, Lars T. Johansson hade vi nu 1 januari. Och det kommer mera, men jag droppar inte riktigt de namn som kommer sen. Sen är ju grunden naturligtvis SRF Västernorrland och SRF Riks. Men det vore svårt att göra ett bra avsnitt en gång i månaden bara från våra lokala aktiviteter. Och kan man få göra sådana här häftiga saker, besök som vi har fått göra, då njuter man av det och fortsätter.
Vad har ni fått för respons hittills?
De som är av sig är ju nöjda. De tycker det är roligt att lyssna både på avsnitten som handlar om SRF och de andra avsnitten också. Så att det har varit väldigt fint egentligen. De som är missnöjda kanske inte hör av sig.
Hur ser det ut runt om i Sverige? Är det andra distrikt som driver poddar idag?
Jag vet att Skåne gör det. Jag vet att Göteborg åtminstone har gjort det. Att Örebro har publicerat sig på YouTube. Att det finns planer på några ställen till att starta upp. Så det är inte jättemånga, men vi har ju blivit erbjudna att leda kurser i det här med podcastproduktion. Vi hade en kurs på medlemsforumet i Gävle i oktober när Uppsala, län, Gävleborg och Västernorrland samverkade. Men ur det har inte sprungit någon ny podd än. Men det finns intressenter runt om i landet som hör av sig och säger: vad måste man göra? Hur mycket jobb är det? Ja, det kan vara hur mycket som helst eller hur lite som helst, skulle jag på säga. Nej, men det är ganska mycket. För man måste ju ha en utgivningsplan. Vad ska man fylla avsnitten med? Någon måste klippa, någon måste publicera. Nej, det är rätt mycket runt det där. Det liknar ju lite grann det du gör med reportage och grejer. Så det, du vet ju att det är svårt, man gör inte bara en timme sådär.
Är det här en fara för de kommunala och regionala taltidningarna att SRF då producerar egna podcasts?
Det tror jag inte. SRF är ju SRF, det är en förening. Vi gör våra grejer. Taltidningens uppdrag är ju på något vis också mer samhällsinformationsriktat, tycker jag. Vi kan ju välja väldigt mycket vad vi ska lägga ut. Ni har ju andra direktiv, tycker jag. En gång i världen startade ju taltidningarna inom SRF ganska mycket. Sen gick det över till regional och kommunal förvaltning. Politiker säger att ja, men synskadade kan väl också leta på nätet. Ja, det kanske man kan, men inte riktigt den utsträckningen och den specialiteten och den vinkel på reportage som taltidningen kan göra. Man kan välja att kolla ett nytt resecentrum, och är det hyggligt utrustat med ledstråk och fungerar, lägga in en synskadevinkel på det som inte står att läsa i det här fallet Sundsvalls tidning eller tidningen Ångermanland, utan det är en annan ingång. Och det är också information om kurser och utbildningar. Det är också så att taltidningen ska kunna granska SRF på ett sätt och kritisera som vi kanske inte på ett lika trovärdigt sätt kan göra inifrån det vi kommer.
Hur ser ni på nu att Spotlight taltidning i Västernorrland har blivit en del av MTMs taltidningstjänst?
Nej, men det är jättebra därför att det är lättare att ta till sig det då, och man kan ju inte säga att det är otillgängligt längre, tycker jag, utan nu kan man få den i sin spelare. Jag satt med i taltidningsnämnden ett antal år, den här frågan var uppe och så, ja, den bereds på departementet. Hörde vi liksom år ut år, inte slut så gick det igenom. Det gick väldigt långsamt, men nej, det känns ju bara bra. Det är ju någonting som vi har pratat om år ut år, att det här borde ju gå att göra. Och som det har funnits stort stöd för också inom SRF och hela synskaderörelsen egentligen. Så att, nej, men det är bara bra. För det är ju ett teknikskifte också. CD-skivan fasas ut. En gång fasades kassetten ut, så att det här är bara ett naturligt steg.
Har du något ytterligare att säga i det här sammanhanget när det gäller då SRF Västernorrlands fortsatta arbete?
Nej, vi jobbar på, vi behövs och det kommer vi att behöva. Men vi behöver också våra medlemmar. Kom med inspel, kom med förslag. Oavsett om det är en synpunkt på podden eller vad som inte funkar i era kommuner eller på regionsnivå. Intressepolitiskt behöver vi också lite vägledning. Vad är det heta just nu? Vad är det som inte fungerar här eller där? För att det är det lite för lite inspel på överhuvudtaget. Och sen att vi kommer ihåg att presentera SRF där vi drar fram på gator och torg, i färdtjänsttaxin eller vart som helst. För det finns ju massor av folk att värva som inte vet att vi finns, och de ska få veta att vi finns. Och sen ska de tycka att det här är så bra, så här är det SRF blir de beroende av. I positiv bemärkelse beroende.
Ni hörde Peter Kärnberg, styrelseledamot i SRF Västernorrland, tillika ekonomisk ansvarig och arbetsledare. Och det var jag, Annette Strandqvist, som träffade Peter. Taltidningsredaktören Eva-Marie Svensson vid Norrbottens taltidning Insyn har träffat överläkare Kjell Melander som ska prata om hjärtinfarkt.
Ja, Kjell Melander här, överläkare och internmedicinare och kardiolog på medicinkliniken i Kalix. Jag ska idag tala om hjärtinfarkter och varför man får dem och vad konsekvenserna kan bli av det. Och hur man kan kanske undvika att man drabbas både en första gång men också att man återinsjuknar när man en gång har haft den.
Vad är en hjärtinfarkt rent tekniskt eller fysiologiskt, eller vad säger man?
Ja, hjärtinfarkt är ju en plötsligt påkommen hjärtskada i de allra flesta fall. Man får en plötslig syrebrist i hjärtmuskeln på grund av att man får en proppbildning i hjärtats kranskärl. Hjärtats kranskärl är ju de kärl som försörjer hjärtat med blod, och blodet innehåller ju syre och näringsämnen till hjärtmuskeln. Och eftersom hjärtmuskeln är just en muskel så behöver det syre och näring. Med tiden när vi lever så som vi lever så kommer de allra flesta av oss att få mer eller mindre kalkbildning i våra kranskärl. Och den där processen går oerhört långsamt. Men så att det är väldigt sällsynt att vi har den här kalken i kranskärlen när vi är 20 år gammal. Men man såg under Koreakriget på 50-talet att så amerikanska soldater som stupade där och blev obducerade sedan, många av dem hade redan i 20-årsåldern begynnande kalkinlagring i kranskärlen. Det där ser vi också idag. Man har gjort en undersökning i Sverige på medelålders män och kvinnor där man har tagit uppåt nästan 30 000 personer som man har gjort en röntgen av bröstkorgen, och då får man med kranskärlen. Och det här är personer som inte har någon känd sjukdom sedan tidigare. Och då ser vi att män som är 55 år gamla, där har hälften av alla har redan en begynnande åderförkalkningsprocess, alltså kalkinlagring i kranskärlen, redan i 55 års ålder. Kvinnorna till all lycka, de kommer 10 år senare ungefär. Så att en 55-årig man har kranskärl som en 65-årig kvinna, brukar jag säga. Och det som händer sen, det är att det här kalken, den kan ju byggas på. Så att det blir trängre och trängre i hjärtats kranskärl. Till slut så kan det bli så trångt så att blodet inte räcker till för att ge hjärtat den försörjning som det behöver av syre och näringsämnen. typiskt vid ansträngning så får man då obehag i bröstet, det blir tryck i bröstet, det blir, man känner att det blir trångt när man anstränger sig med armarna eller om man går i en trappa eller om man är ute och bär någonting och det blåser och det är kallt och så kan man få ett övergående ganska besvärligt bandformat tryck över bröstet. Och det där går då över i vila på några minuter och så kan man fortsätta. Och det här kallas då för kärlkramp då. Men kärlkramp är inte hjärtinfarkt, men det kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt, det är i det klassiska fallet när man plötsligt får en kraftig försämring av blodflödet i hjärtats kranskärl. Och det här beror nästan alltid på att insidan av kranskärlet, där kalken sitter, där så har det plötsligt blivit en sprickbildning i det här åderförkalkade området. Och när det blir en sprickbildning där, precis man kan tänka sig kakel på ett golv eller en vägg, ett duschrum eller någonting, om det blir en sprickbildning där. Och då när blodet passerar den här sprickbildningen så inbillar sig blodet och det som blodet innehåller att här har det ju blivit en blödning. Och alla har vi ju fått små blödningar, till exempel på händerna eller man har skurit. Och det som händer när man blöder, det är ju att blodet levrar sig. Och det är precis det som sker i hjärtats kranskärl vid en hjärtinfarkt. Att blodet passerar ett område där det har blivit en sprickbildning på insidan av kranskärlet. Och blodet som passerar tror att oj, här blöder det. Här måste jag täppa till så att det inte fortsätter att blöda. Och då bildas det en propp i just det här området. Och då kan det bli en fullständig tilltäppning av kranskärlet. Och det här går fort, det här kan gå på sekunder nästan eller på minuter, så att från det att man inte har några symptom överhuvudtaget så kan man drabbas av väldigt, väldigt svåra symptom. Och i värsta fall så kan det här då utlösa en akut hjärtrytmrubbning, det vill säga ett hjärtstillstånd i värsta fall så att man faller död ner. Så att man brukar ju säga att ungefär jag tror det är 25% och liknande av de som drabbas av hjärtinfarkt, de hinner ju aldrig in till sjukhuset bara för att man får de här hjärtrytmrubbningarna så tidigt så att man hinner inte larma till efter ambulans eller man hinner inte på annat sätt larma någon annan som kan hjälpa en, utan man faller död ner.
Är inte det en av de vanligaste dödsorsakerna?
Oh ja. Hjärtinfarkt är ju, och överhuvudtaget den här med åderförkalkningssjukdomen som drabbar hjärtat och blodkärlen är den sjukdom som, sjukdomsgrupp som vi dör av till största delen i Sverige. Det är ju större andel än de som drabbas av cancersjukdomar. Så att det är ju jätteviktigt att vi försöker ta och förebygga att vi drabbas av det här.
Och vad ska man då göra? Det här låter ju jätteläskigt. Får man någonsin bort det här kalket ur de här kärlen? Går det liksom att rensa dem på något vis?
Om vi går tillbaka till just den här akuta hjärtinfarkten. Om jag då, som jag nu, övre medelåldern och så drabbas jag plötsligt av obehag, tryck i bröstet, bandformad smärta över bröstet. Det tar och strålar ut i vänster arm typiskt eller upp mot käkarna, axlarna mellan skulderbladen, kanske ut i höger arm. Och det här sitter i, och i synnerhet om jag samtidigt blir illamående, kallsvettig, blir svimfärdig eller på annat sätt. Då ska jag aldrig vänta mer än 15 minuter innan jag ringer efter ambulansen. Jag ska inte sätta mig bakom ratten och köra in till sjukhuset. Utan ambulansen kan göra väldigt mycket på plats ifall de tar och kommer fram. Man tar omedelbart ett EKG. Och EKG kan avslöja om man har en hjärtinfarkt som kräver omedelbar öppning av det här kärlet som är täppt. Det finns vissa förändringar på EKG som är väldigt typiska. Och har man de typiska förändringarna så ger vi blodförtunnande mediciner i ambulansen eller på vår akutavdelning och skickar patienten omedelbart till Sundby sjukhus i vårt fall för att man ska få gå igenom en ballongvidgning av det här kärlet som är täppt. Och genom att gå in då i hjärtats kranskärl med små kablar kan man säga till hjärtat så kan man med hjälp av ballonger ta och öppna upp det här kärlet som många gånger är fullständigt igentäppt. Och så armerar man det här kärlet sen med små nät från insidan så att det hålls öppet. Går inte det här att man inte har möjlighet att komma snabbt eller att det är för långa avstånd eller liknande, så då ger vi proppupplösande behandling med medicin. Och det kan också vara ett mycket livräddande ingrepp. Och det gör vi framförallt när man har väldigt långa avstånd från där som du har insjuknat till det att man kan komma till Sundby sjukhus och gå igenom den här akuta ballongvidgningen. Och den sker ju dag som natt. Så att man ska inte ligga hemma om man drabbas av de här symptomen med tryck i bröstet, ut genom armarna, man bor illa, kallsvettig och det sitter i mer än 15 minuter. Så ska man absolut ringa ambulansen oavsett tidpunkt på dygnet. Man får inte tycka synd om de som arbetar inom sjukvården och vänta till morgonen, för att ju längre tid det går från det att du har fått symptomen, desto större och desto mer manifest blir den hjärtskada som man kan drabbas av efter en hjärtinfarkt. Och hjärtskadan vill vi begränsa. Ibland har man tur så drabbar ju hjärtinfarkten ett litet kärl som bara försörjer en liten pyttedel av hjärtmuskeln med syre och näring. Och då blir ju skadan mycket liten. Men har man otur så sitter ju den här proppen centralt i något stort kärl som försörjer stora delar av hjärtmuskeln. Och då så kan man drabbas av väldigt svåra och handikappande hjärtskador som gör att man blir väldigt påverkad efteråt i form av nedsatt kondition, vätskansamling i kroppen, och man tappar mycket av den förmåga att föra ett aktivt liv som man har haft tidigare.
Kan man inte också bli typ förlamad och få liksom riktiga bestående funktionsnedsättning?
Ja, förlamad, det är ju mera propp i hjärnan då. Visst, kan man ha otur så kan ju proppbildning ske också upp i hjärnan, även i samband med att man får en akut hjärtinfarkt. Men det är mera sällan, skulle jag vilja påstå. Utan det kan komma möjligen senare och lite specialfall som vi försöker identifiera efter att man har drabbats av sin hjärtinfarkt. Om just du har en ökad risk för en propp i hjärnan efteråt.
Vissa sådana här ångesttillstånd och så påminner väl lite om hjärtinfarkt.
Ja, det är en bra fråga det där. Man brukar tala om att man kan drabbas av ett brustet hjärta. Och en minoritet av hjärtinfarkterna som vi kan drabbas av är inte då beroende av att vi har den här åderförkalkningsprocessen och den här kalkbildningen, utan beror på en neurologisk hyperaktivitet som kan bero på, det kan vara svårat stresstillstånd och liknande, och ibland med oro, rädsla, väldigt sorg som man är drabbad av. Man har fått något otroligt ledsamt besked som man blir helt förskräckt över, och då kan man sätta igång processer med en väldigt sån här aktivering av de stresskänsliga nerverna. Och det kan göra att man får en akut hjärtmuskelskada som till symptom och som till konsekvens akut kan vara i stort sett identisk med en akut hjärtinfarkt. Men när vi gör röntgenundersökningen av kranskärlen så framkommer det att det finns inga proppar i kranskärlen, utan de här förändringarna som man ser på hjärtat följer inte heller kranskärlens väg i hjärtat. Det finns en generaliserad nedsatt funktion i hjärtat som är helt oberoende av kranskärlens vägar, hur de är fördelade över hjärtat. Och det här brukar då kallas för en takotsubokardiomyopati och är enligt definitionen egentligen inte en äkta hjärtinfarkt. Men vi utreder det alltid som en äkta hjärtinfarkt i början, och för vi kan inte skilja det ena från det andra, utan efteråt så blir behandlingen annorlunda då. All det här att förebygga sjukdom, det är den viktigaste saken vi egentligen kan göra. Det är det billigaste för samhället. Att inte drabbas är ju alltid bättre än att drabbas, och däremot så är det lite otacksamt att arbeta med de frågorna, för att man ser ju kanske aldrig vad gott man gör. Men vi vet att det gör en enorm skillnad, både förebyggande sjukvård men även att man förebygger det man kan själv. Och när det gäller hjärtinfarkter så är det viktigaste, det är ju att undvika att man röker. Åldern kan vi inte göra någonting åt. Vi vill ju leva länge, och vill vi leva länge så måste vi bli gamla. Det kommer vi inte ifrån. Men rökning, vi behöver inte röka. Det är en jättestark pådrivande faktor för hjärtinfarkter. När man har fått en hjärtinfarkt ska man sluta röka, för att då halverar man risken att dö inom det första året efter hjärtinfarkt. Vi ska försöka undvika att drabbas av ett högt blodtryck. Högt blodtryck är nästan den minsta gemensamma nämnaren åt massor med olika sjukdomar som drabbar kroppen. Högt blodtryck är pådrivande när det gäller hjärtinfarkt, när det gäller att drabbas av en försvagning av hjärta, så kallad hjärtsvikt, när det gäller risken att drabbas av proppar i hjärnan, när det gäller risken för hjärnblödning, när det gäller risken för att drabbas av njursjukdom eller drabbas av skador i blodkärlen, ute i benen och sånt där. Vi ska sikta definitivt på att ligga under 130 genom 80 när vi mäter blodtrycket. Då börjar vi komma ganska bra, men man ska inte acceptera ett högt blodtryck. Det andra sen så ska vi undvika att vi drabbas av diabetes. Diabetes tar alltid och påskyndar de här processerna, så att det är inte nyttigt att ha höga sockervärden i blodet, utan då påskyndar vi omedelbart åderförkalkningsprocessen och då ökar vi risken att drabbas av det här. Det tredje vi ska försöka undvika, det är att föra ett liv som höjer på kolesterolvärdena. Ett högt kolesterolvärde är påskyndande när det gäller åderförkalkningen, och genom att sänka kolesterolvärdena så förskjuter vi den här åderförkalkningsprocessen framåt i tiden och minskar risken för hjärtinfarkt och död. Och det är oerhört billigt att göra på det här viset och bör användas flitigt inom sjukvården. Sen ska vi förstås äta nyttigt. Vi ska undvika helst det, så att säga, det animaliska fettet, när det gäller till exempel fett från grisen, mejerifett och liknande. Det påskyndar den här åderförkalkningsprocessen lika så. Och på det så ska vi leva ett rörligt liv. Att vi tar och motionerar, rör på oss, så vi håller igång kroppen. Det sätter igång också väldigt gynnsamma processer i kroppen. Förstås det här med mera frukt och grönt, mindre rött kött, mindre alkohol, nötter och baljväxter och rotfrukter och allt sånt där. Det är nyttiga saker.
När man väl har haft en hjärtinfarkt då, hur stor är chansen att man drabbas igen?
Ja, ser vi på ett år framåt ungefär så är det 15% på ett år, och ser man, går man framåt ytterligare 3 år efter den första hjärtinfarkten, så är det ungefär ytterligare 15% som kommer att drabbas. Dödligheten efter akut hjärtinfarkt om man är under 80 år i Sverige, det ligger på ungefär 6-7%. Vi har ju minskat dödligheten på ett år, från att den för 1995 så låg det ungefär på 20-25%, så har det nu sjunkit i Sverige ner till 6-7%. Men vi ska komma ihåg att i Norrbotten så har vi Sveriges högsta insjuknande i hjärtinfarkter. Så visserligen så blir det mycket bättre här också, men den hastigheten som den här insjuknande minskningen sker i, den är alldeles för låg. Vi skulle kunna göra mycket bättre. Om vi går tillbaka sen 20 år ungefär, så låg Västerbotten och Norrbotten på ungefär samma nivå när det gäller insjuknande och död i hjärtinfarkt. Nu så presterar Västerbotten väldigt mycket bättre, och vi är inte lika bra som dem. Så någonting görs annorlunda, eller vi lever på ett annorlunda sätt här i Norrbotten jämfört med Västerbotten. Och det är sannolikt inte våra mediciner eller hur vi har organiserat sjukvården, utan det är andra faktorer som inte har med det att göra.
Har du lyckats klura ut någon av dem under alla dessa år som du har jobbat här som kardiolog i Norrbotten?
Ska man vara riktigt ärlig så är det att en hög utbildningsgrad är det som, oavsett om vi pratar om hjärtsjukdomar eller andra typer av sjukdomar, så en hög utbildningsgrad i befolkningen är oerhört viktig för att upprätthålla en god hälsa i befolkningen.
Kan du förklara, vad beror det på?
Jag kan inte förklara det egentligen på det viset. Man brukar prata om olika socioekonomiska hälsoeffekter. Man vet att utbildning, att gå på gymnasiet och även gå vidare efter gymnasiet, är hälsofrämjande. I dagsläget så finns ju inte de här riktigt på samma sätt, de här smutsiga arbetena längre som det fanns en gång i tiden, med riktigt smutsiga och ohälsosamma fabriksarbeten och liknande. Det är ju inte så som det var på 40-talet eller 50-talet eller 60 eller kanske början på 70-talet. Utan arbetsmiljön har ju förbättrats oerhört mycket. Så vi har ju en renare arbetsmiljö. Och vi har också en miljö där det här enormt tunga fysiska arbetet har blivit mycket mindre också. Vi behöver ju inte fysiskt slita ut oss som vi gjorde en gång i tiden. Ser vi på gamla bilder från 40-talet och 50-talet och tidigare då med de som jobbar inom lantbruk eller skogsbruk och någonting. De såg ju helt annorlunda ut och de var ju, man såg ju att det var ju människor som hade slitit hårt med kroppen. Och det är ju bara hockeyspelare eller skidåkare eller någonting sånt där som sliter hårt med kroppen idag. De som är elithockeyspelare, det är de enda som riktiga fysiska atleter på det viset, eller fysiskt arbetande personer idag. De flesta av oss har ju väldigt lättsamma arbete. Ja, utbildningsgraden slår igenom oerhört hårt och har man en befolkning med hög utbildningsgrad så är det hälsofrämjande. Men jag brukar tänka så här, man ska måna en bra skola. Vi har olika intressen, en del vill gå vidare och läsa och andra har mindre intresse av att läsa och vill göra annat. Men de vill jobba med händerna och göra annat. Man kan inte tvinga alla att sitta med hängande över böcker. Men en hög utbildningsgrad, en hög medvetandegrad om hur saker fungerar och hur man kan påverka de sakerna till det bättre, både för sig själv och för omgivningen, har betydelse för hur hälsoutfallet kommer att vara i befolkningen. Och därför tycker jag det är oerhört viktigt att man har en skola till exempel som befrämjar kunskap och vetande och samtidigt lär ut ett hälsosamt levnadssätt utan att för den skull bli dogmatiska eller man hemfaller åt dogmatism. För att det roliga är ju om man lever ett någorlunda hälsosamt liv så kan man ju ta ut svängarna ibland utan att ha dåligt samvete. Och man ska inte behöva ha dåligt samvete varje dag för det man äter eller dricker. Måtta med allt, liksom, det brukar vara den bästa vägen att gå. Och så brukar jag säga liksom att en njutning som upprepas för ofta, det blir en last. Och det ligger mycket i det faktiskt. Och det är därför så det här med att äta godis bara en gång i veckan till exempel, då blir det en njutning, men det blir ingen last. Eller alkohol eller någonting annat sånt där. Det är nästan alltid på det viset. Sen förstås efter en hjärtinfarkt så blir det väldigt många läkemedel. Och det är det som de flesta ryggar på. De som har klarat av den här processen när man gått igenom en hjärtinfarkt. Gjort sin ballongvidgning av kärlet eller fått sin proppupplösande behandling. Så efteråt så kan man komma hem från att ha inte haft någon medicin överhuvudtaget. Så kanske man har 10 olika mediciner. Och det där är ju både skrämmande och också man kan rygga tillbaka mot för att det är obehagligt mycket läkemedel. Men det bygger ju på några saker. Vi måste ta och försöka förebygga nya proppar efter en akut hjärtinfarkt. Det var ju proppbildningen som ledde till hjärtinfarkt. Då måste vi förebygga dem där. Och det räcker inte med att bara öppna upp med en ballongvidgning och sätta ett metallnät på insidan av kärlet. Om man kommer ihåg vad jag sa från början så är ju blodet som passerar ett sånt här skadat område tror jag att det blöder. Och då kommer det bilda nya proppar där. Så man måste ge blodförtunnande under resten av livet mera i början. Och sen så tar man och ger mindre efter en stund. Sen så kommer det till då att man försöker sänka kolesterolvärdet, man sänker blodtrycket, man stärker hjärtat. Om hjärtat har blivit försvagat av hjärtinfarkten så sätter man in hjärtstärkande mediciner. Är man drabbad av diabetes, vilket många är, så sätter man in läkemedel mot diabetes. Och har man kvarvarande kärlkramp kanske man måste sätta in något förebyggande mot kärlkramp. Allt det här tillsammans gör att det blir många läkemedel. Men de gör nytta och läkemedlen är ju framtagna på det viset att man har ju sett att genom att ge de här läkemedlen så går det bättre. Och man lever längre, man har mindre hjärtskada och de som får hjärtskada får mindre konsekvenser av hjärtskadorna.
Nyheter i korthet. Norrtåg köper 20 nya tåg. Leverans blir tidigast 2031. De kostar nästan 4 miljarder kronor. Den här gången ska tågen bättre klara av både kyla, snö och viltolyckor. De ska helt enkelt vara bättre anpassade till klimatet i norra Sverige. De nya tågen blir större och kommer att ta nästan dubbelt så många passagerare. Först ut med nyheten var P4 Västernorrland. I april slår skokedjan Skorett upp dörrarna till en ny butik på Storgatan 34 i Sundsvall. Mitt emellan Café Skärm och Ur och Penn. Lokalen är cirka 250 kvadratmeter stor. Den stora butiken får egen entré och stora skyltfönster ut mot gågatan. Nu öppnar Santa Clara i Sundsvall. Nytt tyskt koncept i Stenstan. För dig som gillar schnitzel och bratwurst. Ett klassiskt beerhaus med levande musik i hjärtat av stan. Här kommer det att serveras varma rätter direkt från pannan. Svensk husmanskost, kalvschnitzel och tyska specialiteter. Restaurangen återfinns i samma lokal där stekhuset låg tidigare på Esplanaden. Vägg i vägg med begravningsbyrån Fonus. Funkisveckan 2026 i Örnsköldsvik inleds vecka 12. Årets tema är självbestämmande och delaktighet. Örnsköldsviks kommun arrangerar den med biblioteken, Örnsköldsviks folkhögskola, kulturskaparna och olika föreningar. Funkisveckan finns för att öka kunskapen och förståelsen för olika funktionsnedsättningar. Alla aktiviteter hittar du via länken Funkisveckan 2026 via kommunens hemsida www.ornsköldsvik.se/funkisveckan. Paralympiska vinterspelen pågår för fullt i Milano Cortina i Italien fram till den 15 mars. 13 stycken tävlar i den svenska truppen i rullstolscurling, längdskidåkning och i alpint. SVT Direkt och SVT Play sänder därifrån. Och Spotlight håller speciellt koll på Sebastian Modin, synskadad längdskidåkare från Östersund SK, som i lördags den 7 mars kom in på en 12:e plats i skidskytte 7,5 km sprint. Hans guide heter Emil Talsi. Modins tävlingsschema denna vecka är tisdag den 10 mars längdskidor sprint. För herrar med synnedsättning. 9.45 till 11.35 kval. Klockan 12.15 till 15.05 semifinaler och final. Onsdag den 11 mars längdskidor. 9.45 till 14.45 är det dags för Sebastian Modin. På söndag 20 kilometer herrar med synnedsättning klockan 11.45 till 14.15 och däribland då Sebastian Modin. Vi återkommer i nästa taltidning med de slutgiltiga resultaten. Du kan besöka parasport.se på webben och ta del av resultaten fortlöpande. Tävlingsschema och information om paraidrottarna, svenska truppen och allmänt om paralympiska vinterspelen i Milano Cortina 2026.
Veckans boktips.
Boktips av Ragnar Fredin, Timrå bibliotek. Breven till Vilma. Av Gudrun Skrätting. Vilma är en 35-årig pianolärare som aldrig haft någon kontakt med sin far eller med några män överhuvudtaget. En död man på ett flygplan mellan London och Oslo kommer dock att rubba hennes stillsamma liv i Norge. Med sig i planet hade mannen nämligen en hög med brev till dottern Vilma, vilka nu överlämnas av en präst med fagert yttre och en patolog med verbal Tourette. En riktigt bra feel good helt enkelt. Breven till Vilma. Gudrun Skrätting.
Evenemangstips från Härnösand.
Älskad, hatad, hyllad och hånad. Sara från Karlstad blev Sara Leander med hela världen. Hon var av sin tids högst betalda filmskådespelare och en internationell firad sångerska, dyrkad inte minst i Tyskland under nazisternas mörka välde. Det är Katarina Ewerlöf som gestaltar Sara, och till sin hjälp har hon Erik Skarby, musiker. Divan, ikonen, gåtan, den stora primadonnan. Vill ni se en stjärna? Se på mig. 12 mars, Härnösands teater, klockan 19.00. Biljetter via entrehärnösand.se. 14 mars, vernissage på Härnösands konsthall mellan 12 och 14, fri entré. Välkommen till vernissage för våra utställningar med Lars Lerin, Hollams Linnea Henriksson och Ingrid Gustafsson. Vernissage kommer att bli välbesökt, så kom i god tid. Först till kvarn, fri entré. Lars Lerin, Härnösands konstförening, bjuder in till utställningen Akvareller med Lars Lerin under vårens första utställningsperiod på konsthallen. Janne Schaffer, My Music Story, 21 mars, Härnösands teater, klockan 18.
Kramfors.
Nyfiken på Amanda Karlsson, 18 mars, på biblioteket klockan 12-13. Möten och samtal. Denna gång får vi möta den nytillträdda oppositionsrådet Amanda Karlsson från Moderaterna. Biblioteket bjuder på lunchmacka och kaffe, så långt lagret räcker. Välkomna. Föreläsning av Bengt Westerberg, 31 mars klockan 18-19.30 på Kramfors bibliotek. Gratis biljett finns att hämta från den 17 mars. Välkommen.
Sollefteå.
18 mars, Kränkt var det här, en lättstött humorföreställning med Gustafsson och Koskinen. Hulstagård, Folkets hus i Sollefteå. Garvsyra, 30 år senare, 27 mars, Faxen i Ramsele klockan 19-21.30. Barn under 15, gratis, köp biljett, 350 kronor. kulturbiljetter.se/evenemang 8410/garvsyra. 18 april klockan 18. Halsta i Sollefteå. Wallmans salonger kommer alltså till Halstaberget med en helt ny dinnershow. Framtagen för våra gäster, skriver Hotell Halstaberget. 11 april, The Refreshments. Sollefteå kyrka klockan 19.
Sollefteå.
18 mars, Kränkt var det här, en lättstött humorföreställning med Gustafsson och Koskinen.
Sundsvall.
Komikern Per Andersson, 12 mars, Cardboard-showen. Klockan 20.00 i Tonhallen, pris 495 kronor. Biljetter via entré Sundsvall 060 15 54 00. 2 maj klockan 19 i Tonhallen. Filip och Fredrik live. Pris 425-640 kronor och biljetter via entré Sundsvall. och det är Ångebok och Pappershandel som arrangerar. Och det hela äger rum i Pappershandelns lokaler Centralgatan 5. 16 mars berättar Café en tillbakablick på Köpmangatan. Stefan Hägglund har ett stort intresse för lokalhistoria och kommer denna kväll att bjuda på en tillbakablick på Köpmangatan i Ånge. PRO Ånge serverar kaffe och smörgås för 50 kronor och det är Spångbrogården, kommunens seniorlokal, som är mötesplatsen. Örnsköldsvik, 17 mars, Arkenbiblioteket 18-19. Dick berättar om sitt författarskap, särskilt om den kommande boken Fascismen, med koppling till vår nutid. Boka plats via blåknappen, anmäl dig på bibliotekets hemsida. Välkommen med din anmälan. 22 mars på Folkan i Örnsköldsvik klockan 19. Sara om Sara Leander med Katarina Evelöf. Och det är Riksteatern som är arrangörer. Mammas nya kille, Här är ditt liv med Mangan klockan 16. Olof Wretling. Föreställningen kommer även att köras klockan 19 i Nolaskolan, Nolan i Örnsköldsvik. Köpmannen på Martas Vineyard, dramakomedi klockan 19, 7 april på Folkanteatern i Örnsköldsvik. Och det är Riksteatern som är arrangörer. Och biljetter 335 kronor. Medlem scenpass 295 och skolungdom till och med 19 år 150 kronor.
Timrå.
Handarbetscafé 11 mars och 19 mars klockan 13 till 15 i biblioteket.
Ånge.
Författarbesök med signering Ulrika Rolfsdotter 14 mars 12 till 13. Och det är Ångebok och Pappershandel som arrangerar. Och det hela äger rum i Pappershandelns lokaler Centralgatan 5. 16 mars berättar Café en tillbakablick på Köpmangatan. Stefan Hägglund har ett stort intresse för lokalhistoria och kommer denna kväll att bjuda på en tillbakablick på Köpmangatan i Ånge. PRO Ånge serverar kaffe och smörgås för 50 kronor och det är Spångbrogården, kommunens seniorlokal, som är mötesplatsen.
Örnsköldsvik.
17 mars, Arkenbiblioteket 18-19. Dick berättar om sitt författarskap, särskilt om den kommande boken Fascismen, med koppling till vår nutid. Boka plats via blåknappen, anmäl dig på bibliotekets hemsida. Välkommen med din anmälan. 22 mars på Folkan i Örnsköldsvik klockan 19. Sara om Sara Leander med Katarina Evelöf. Och det är Riksteatern som är arrangörer. Mammas nya kille, Här är ditt liv med Mangan klockan 16. Olof Wretling. Föreställningen kommer även att köras klockan 19 i Nolaskolan, Nolan i Örnsköldsvik. Köpmannen på Martas Vineyard, dramakomedi klockan 19, 7 april på Folkanteatern i Örnsköldsvik. Och det är Riksteatern som är arrangörer. Biljetter 335 kronor. Medlem scenpass 295 och skolungdom till och med 19 år 150 kronor.
Anslagstavla.
Synrehabiliteringen bjuder in inskrivna patienter på mottagningen att anmäla sig till gruppträning i att hantera sin smarta telefon med hjälp av synanpassning. Kursen består av 2 tillfällen med begränsat antal platser. Om fler anmäler sig än vad det finns platser kommer ytterligare en kursomgång att planeras. Innehåll: inbyggda hjälpmedelsfunktioner inriktade på synnedsättning, inbyggda assistenter, skärmläsning och synapplikationer. Du måste vara inskriven på synrehabiliteringen Västernorrland. Äger en smart telefon, inga förkunskaper krävs. Kostnad: besöksavgift 370 kronor per tillfälle, frikort gäller. Anmälan görs på telefonnummer 060 18 22 61 eller till mejladressen erika@rvn.se. Väl mött, hälsar synrehabiliteringen. Kulturskaparna på Örnsköldsviks folkhögskola bjuder även i år in till konstdyk. I år handlar det om poeten Majken Johanssons spännande och svåra liv. Välkommen till vernissage fredagen den 20 mars klockan 10-15. Rådhusgatan 1A i Örnsköldsvik. Du behöver inte föranmäla dig till vernissagen. Referat från SRF Sundsvalls årsmöte. Synskadades riksförbund SRF Sundsvall genomförde sitt årsmöte på Skeppargatan 5A tisdagen den 24 februari. Innan mötet i formell mening öppnades intogs en middag bestående av lasagne. Ylva Hellström och Anita Eklöf förberedde lokalen och Kjell-Åke Engström stod för serveringen. 23 personer, varav 18 synskadade, deltog vid årsmötet. Kristoffer Tillin valdes till att leda mötesförhandlingarna och Peter Kärnberg valdes till att skriva årsmötesprotokollet. Årsberättelsen har varit utsänd inför mötet och presenterades i koncentrat. Beslut att lägga årsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen hade även den varit utsänd inför mötet och beslutet blev att lägga densamma till handlingarna. Resultat- och balansräkningen hade också varit utsänd inför mötet och kommenterades i korta ordalag. 1. Att fastställa resultat- och balansräkning för 2025 samt 2. Att i ny räkning överföra plus 45 527 kronor till balanserat resultat. Beslut att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Arvoden och kostnadsersättningar diskuterades därefter. Styrelsen föreslog att kulturombudet skulle erhålla en summa av 600 kronor i arvode. I övrigt betalas inga arvoden ut. Istället äger förtroendevalda rätt att en gång om året äta en finare middag på föreningens bekostnad. Alkohol betalas ej av föreningen. Beslut att biträda förslaget. Därefter var det dags att genomföra val av diverse poster. Beslutat till föreningsordförande för en tid av 1 år välja Anita Eklöf, omval. Beslutat till styrelseledamöter för en tid av 2 år välja Marianne Bergman, Ylva Hellström och Roger Johansson, omval. Det konstaterades att kvar i styrelsen för en tid av 1 år fanns ledamöterna Iris Buckingham, Per-Olof Olle Engström och Peter Kärnberg. beslutat till valberedningen för en tid av ett år välja Kristoffer Thelin och Mattias Vinsa med det sistnämnde som sammankallande omval. Beslutat till revisorer för en tid av ett år välja Kristina Lagergren och Inger Sjöbom omval. Beslutat till kulturombud för en tid av ett år välja Marianne Bergman omval. Det rapporterades att SRF Sundsvall fyller 40 år och detta jubileum firas på Hotell Södra Berget lördagen den 9 maj. En inbjudan till jubileet kommer inom kort att tillsändas samtliga medlemmar. Kommande kulturevenemang presenterades därefter. Under punkten övriga frågor dryftades den nya leverantören av den kostnadsfria ledsagningen. SRF Sundsvall kommer att försöka få till stånd ett möte med leverantören inom kort. Anita Eklöf tackade Kristoffer Thelin för att denne lett årsmötesförhandlingarna på ett föredömligt vis. Anita Eklöf tackade sedan de närvarande medlemmarna för visat engagemang och för att hon fått förtroendet att fungera som SRF Sundsvalls ordförande för ytterligare ett år. Vid tangentbordet Peter Kärnberg. Syntolkad biofilm söndagen den 22 mars klockan 15. Efter en pinsam händelse i Stockholm flyttar Hanna hem till sin stora syster Emma som bor på landet. Emma arbetar som kommunikatör på kommunen och gör sitt bästa för den nyinflyttade. För detta statsministern Stefan Karlsson ska känna sig välkommen i byn. Men snart blossar en konflikt upp när Karlsson hamnar i bråk med sin granne, byoriginalet Harry Flodman, över ett stinkande utedass på Karlssons mark. För att stoppa grannfejden anställs Hanna som Flodmans boendestödjare. När Stefan Karlsson hotar med vräkning tvingas Hanna välja sida. Hon bestämmer sig för att hjälpa Harry Flodman i kampen mot den maktfullkomliga för detta statsministern. Regi Ulf Malmros. Skådespelare Robert Gustafsson, Kjell Bergqvist, Ida Hallqvist, Tuva Novotny och La Langhammer. Anmälan kan du göra till Marianne Bergman på telefonnummer 070-652-1044. Och biljetten, den betalar du som vanligt alldeles själv. Samling klockan 14.00 och filmen börjar alltså klockan 15.00 på Dragstaden i Sundsvall. Söndagen den 22 mars.
SRF Sundsvall inbjuder till syntolkad kultur i Sundsvall. Måsen, Teater Västernorrland, Sundsvall. Onsdag 22 april klockan 19.00. Längd cirka 2 timmar och 10 minuter inklusive paus. Pris 330 kronor. I Tjechovs tidlösa klassiker möts längtan, rivalitet och skaparlust på ett lantligt sommarställe där inget blir som någon hoppats. Bakom föreställningen står samma konstnärliga team som 2024 gjorde succén Jag får ner till bror. Anmälan till Marianne Bergman på telefonnummer 070-652-1044. Se till att du gör din anmälan i god tid. Biljetterna måste hämtas ut senast en månad före aktuellt datum.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. När det gäller prenumerationsärenden kan du kontakta Darub som har nytt telefonnummer 0911 155 00, alltså 0911 155 00 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller och ditt telefonnummer, så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Spotlight finns som app med namnet TTVN Play och finns att ladda ner till din smartphone. Den finns där appar finns, men länkar finns också på taltidningens hemsida www.taltidningenvasternorrland.se. Du kan också ta del av Spotlight via Legimus. Och nytt för år 2026 är att du kan låna en spelare via MTM och gratis få en router, internetuppkoppling och support för att lyssna på Spotlight och andra taltidningar digitalt. Om du har en lånad spelare från MTM kan också ditt bibliotek skicka talböcker direkt till din spelare, till din digitala bokhylla. Har du redan en spelare från MTM och läser en daglig dagstidning som taltidning kan du begära att få Spotlight som en bilaga via taltidningshjälpen. Ring då 020 311 211. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast med samma namn. Länkar finns på den egna webbplatsen taltidningenvasternorrland.se. Där kan du välja till exempel länken Spotify. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify. Mm.